Välkommen till Skånes taltidning nummer 23 2016 med utgivningsdag fredag 10 juni. Solen den gick upp 4.27 i morse och går ner igen gör den 21.47 i afton. I studion idag Dodo Parikas och Gunilla Kracht och det här är innehållet.
Skåneleden kan bli världens första syn- och teckentolkade vandringsled.
Ny chef med bred erfarenhet tar över Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.
Kritik från Inspektionen för vård och omsorg mot Helsingborgs lasarett för brister i patientsäkerheten.
Dirigenten styr blind musiker via hennes fötter.
Öppnat och stängt med grillmeny och sportotek.
Sommarbussar och sommartidtabeller när Skånetrafiken byter tidtabell.
Med hjälpmedel förenklas skoldagen för gymnasisten Ahmed i Malmö. Men talsyntesen kan trilskas.
Evenemangstipsen bjuder bland annat på hamngille och hysterisk musikal.
Kalendern med porslin, programledare och polarpris.
Anslagstavlan innehåller regionala och lokala meddelanden samt ändringar i kollektivtrafiken och är idag gemensam för hela Skåne. Och sist kommer redaktionsrutan.
Skåneleden kan bli världens första syn- och teckenspråkstolkade vandringsled. Projektet Skåneleden för alla har fått 1,6 miljoner kronor i Post- och telestyrelsens innovationstävling Aktiv fritid. Pengarna ska användas för att utveckla en app som vänder sig till syn- och hörselskadade vandrare, men också till allmänheten. Appen ska göras av de Skåneanknutna företagen History, Mindtracking, Alesmark, Ord och Bild och Döviana. Skåneleden är 120 mil lång och består av drygt 90 etapper och 5 delleder. Öresundsleden, Österlenleden, Ås-till-Ås-leden, Nord-till-Sydleden och Kust-till-Kustleden. Information om sträckorna och intressanta ställen längs leden kommer att läsas in och teckentolkas och filmas. Appen ska också tipsa om var vandrare kan äta, sova och proviantera. Och via den ska man också kunna nå Skånetrafikens trafikinformation och aktuella kartor. Först ut i Skåneleden för alla blir Öresundsleden som beräknas vara klar i september i år.
Den 2 juni blev det klart vem regeringen utsett som efterträdare till Roland Esaiasson från Lund som går i pension från posten som generaldirektör för Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Den nya generaldirektören tillträder 1 september. Han heter Magnus Larsson och presenterar sig själv så här.
Ja, idag är jag då chef för Myndigheten för press, radio och tv. Men längre tillbaka i mitt yrkesliv så arbetade jag inom domstol. Och i slutet av 90-talet började jag på Kulturdepartementet. Där jag arbetade under kanske 10 års tid med framförallt mediefrågor. Så det är väl min professionella bakgrund i stort.
Och hur kom det sig att du har fått det här uppdraget som generaldirektör för MTM?
Ja, det är väl upp till regeringen att svara på. Men för mig har det varit viktigt framförallt att Myndigheten för tillgängliga medier har ett uppdrag som jag tycker är väldigt tilltalande. Och jag delar fullt ut den vision som myndigheten har om ett samhälle där alla medier är tillgängliga. Så det har varit det som har varit främst och viktigt för mig. Sen har jag ju en erfarenhet av mediefrågor från min nuvarande myndighet och också från departementet som gör att jag har ju vissa kunskaper ändå på området redan idag. Men jag ser fram emot att lära mig betydligt mer när jag väl är i tjänst i Myndigheten för tillgängliga medier.
Hur ser du på uppgiften som generaldirektör för MTM?
Ja, det är ju väldigt tidigt än så länge. Jag har ju 3 månader kvar innan jag börjar och jag är ju fram till dess chef för den myndighet som jag idag är chef för. Så att jag kan ju inte riktigt idag säga vad det är för någonting jag exakt kommer att ta mig an och vilka utmaningar vi har att arbeta med. Jag kommer att sätta mig ner när jag väl är på plats på Myndigheten för tillgängliga medier och tillsammans med medarbetarna ser vilka frågor som vi behöver jobba vidare med. Det jag kan se är ju att det finns ju ett antal framgångsfaktorer i MTMs verksamhet. Det är ju digitaliseringen som man har på ett väldigt positivt sätt dragit nytta av. Och också att man arbetar med en bred och omfattande samverkan med bibliotek, vård, skolor och omsorg och annat. Och det tror jag är viktiga framgångsfaktorer. Men detta är någonting som vi naturligtvis måste diskutera när jag är på plats på myndigheten.
Skånes taltidnings läsare är ju personer med olika former av synnedsättning. Och därför undrar jag lite om du har någon erfarenhet av personer med synnedsättning och deras speciella behov.
Ja, alltså rent professionellt så är det ju så att vi i Myndigheten för press, radio och tv hanterar frågor om tillgänglighet i radio och tv. Och där ställer vi ju krav på programföretag att tillhandahålla tillgängliga tv-sändningar. Och det handlar ju mycket om textning, direkttextning, tolkning, syntolkning med flera olika tekniker. Så genom det arbetet så har ju vi kommit och jag kommit i kontakt med många olika brukargrupper och bland annat personer då med synutsättning. Så att där finns det en erfarenhet från min sida.
Och har du hunnit tänka någonting på hur du ser personer med synnedsättning som målgrupp för MTM?
Det där måste jag definitivt återkomma till när jag väl är på plats. Det är för tidigt för mig idag att se hur vi ska jobba där fortsättningsvis. Att jag får be att återkomma vid ett senare tillfälle när jag har väl träffat medarbetare och personal och diskutera igenom hur det ser ut på myndigheten och vad vi har framför oss. Det här är ju en utveckling som inte står still. Den ska inte stå still. Vi ska hela tiden arbeta vidare för att fullnå målet om ett samhälle där medierna är tillgängliga. Så det är ju min förhoppning att vi tillsammans på myndigheten ska kunna jobba hårt och mycket med detta. Och det kommer jag att lägga mig vinn om och lägga stor möda och kraft och energi på.
Det sa Magnus Larsson, än så länge generaldirektör för Myndigheten för press, radio och tv. Men snart blivande generaldirektör för Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Reporter här var Gunilla Kracht.
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar Region Skåne för bristande patientsäkerhet vid Helsingborgs lasarett. Lasarettet har flera gånger under 2015 och 2016 anmält allvarliga vårdskador till IVO, enligt Lex Maria, och uppgett vårdplatsbrist som orsak till skadorna. Inspektionen för vård och omsorg har därför gjort en så kallad verksamhetstillsyn vid Helsingborgs lasarett. Slutsatsen av tillsynen blev att det funnits betydande brister i hur vårdgivaren styrt och lett verksamheten vid Helsingborgs lasarett. Trots detta har vårdgivaren inte vidtagit tillräckliga åtgärder, säger Eva Hansson, ansvarig enhetschef på IVO. Inte heller har det gjorts riskanalyser inför ombyggnaden av Helsingborgs lasarett. Ombyggnaden har lett till färre vårdplatser, något som skulle lösas med fler vårdplatser i Landskrona och Ängelholm. Någon analys av riskerna med att flytta patienter mellan olika sjukhus gjordes dock inte. IVO menar också att medelvårdtiden på akutmottagningen är orimligt lång även nu. Hittills i år har patienter vårdats i snitt nästan ett helt dygn på akutmottagningen innan de lagts in på en vårdavdelning eller skickats hem. Detta är en ökning jämfört med året innan då medelvårdtiden var 19 timmar. Vi bedömer sammanfattningsvis att patientsäkerheten inte alltid gått att upprätthålla på Helsingborgs lasarett, säger enhetschef Eva Hansson vid Inspektionen för vård och omsorg, som kommer att följa upp problemen vid sjukhuset.
Ny teknik gör det lättare för blinda musiker att spela i en symfoniorkester. Den blinda tvärflöjtisten Jing Wu testade den nyligen live där hon spelade med Kungliga Filharmonikerna i Stockholms konserthus. Dirigentens taktpinne har en lysdiod med infrarött ljus. Ljuset från den viftande pinnen tas upp av en apparat som skickar signalerna vidare till en fotplatta. I den finns en elektronisk punkt som rör sig upp och ner och till höger och vänster i takt med dirigenten. Och med den under foten kan musikern i realtid följa dirigenten. Tekniken är fortfarande under utveckling och dirigenten kan inte vara lika yvig som vanligt, om nu dirigenten är det, utan det handlar mest om start och stopp och att förmedla takten. Det hjälper när man ska spela i en orkester, säger Jingwu till Sveriges Radios Kulturnytt. För ett par veckor sedan kunde man höra henne berätta i taltidningen om sin flytt från Kina till Sverige och hur hon här lärde sig använda vit käpp. En länk till det inslaget finns i löpsedeln på vår hemsida.
Öppnat och stängt. I Hammenhög på Österlen har Nya torget invigts mitt i byn. Där finns också byns nya stolthet, en ultramodern offentlig toalett.
I Trelleborg och föreningarnas hus där på Klörupsvägen 25 har Sportoteket startat i ett samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen och daglig verksamhet inom LSS. Det ska fungera som ett bibliotek, men istället för böcker så lånas det ut olika slags sportutrustning, begagnad sådan. Öppettiderna är torsdagar och fredagar 10.30 till 11.30 i juni och därefter återkommer man i slutet av augusti. Sen ska projektet utvärderas för att se om det blir någon fortsättning.
I Anderslöv har det nya bassängbadet öppnat. Det är ett utomhusbad och ligger bakom Väståkraskolan.
I Malmö har Lundaföretaget Sankt Jakobs stenugnsbageri öppnat. I det nybyggda gröna och kurviga kontorshuset Glasvasen strax norr om Malmö central och snett bakom gamla posthuset Malmö 1.
I Höganäs har anrika bruksgården vid Gruvtorget öppnat igen efter hela 7 års renovering. Förutom kontor för Lindengruppen finns här också en nybyggd konsthall som ska vara öppen för allmänheten, åtminstone under konstrundorna, liksom trädgården under trädgårdsrundorna.
Byggvaruhuset Byggmax har öppnat på Trävaruvägen 3 i Trelleborg.
I Helsingborg har lunchrestaurangen Skop Bistro och Bar öppnat i Helsingborgs Dagbads tidigare lokaler på Vasatorpsvägen 1.
I Östanå utanför Broby har hotell- och konferensanläggningen Pappersbruket stängt.
I Ystad har en ny pizzeria öppnat i anslutning till butiken på Sandskogens camping. Där finns både hämtpizza och möjlighet att äta på plats. Adressen till campingen är Österleden 97.
På Korsholmen i Bromölla har krog nummer 2 öppnat på Korsholmsvägen vid Iversjöns strand. Fisk, kött och vegetariskt utlovas, men ingen pizza.
I Västra hamnen i Malmö har Wayne's Coffee öppnat. Det är en återkomst till stadsdelen efter några års uppehåll. Förr låg de på Krankajen, nu blir det på Lilla Varvsgatan 20.
I Trelleborg har Espresso House öppnat ett café på Algatan 9 vid Rådhustorget. I lokalerna huserade tidigare restaurang A9 som gick i konkurs förra året.
I Höganäs har restaurang Schweiz på Hamngatan 7 öppnat igen med grillmeny. Det är öppet fredag till söndag 17-22.
I Malmö Folkets Park har öppnat en ny lekplats. Den frestar barn äldre än 6 år med klätterställningar av en ny sort, konstgräskullar och hängmattor.
Söndagen den 12 juni går Skånetrafiken över till sommartidtabell. Söndagen den 12 juni går Skånetrafiken över till sommartidtabell. Förutom förändringar i turtätheten är det också en del busslinjer som får förändrade körvägar. Och det tillkommer nya linjer medan andra dras in.
I Helsingborg läggs busslinje 98 i Mariastaden mellan Kungshult och Mariastation ner på grund av för få resande.
Linje 4 i Helsingborg börjar gena via en ny bussgata mellan Filbornavägen och Ludvikagatan och får en ny hållplats kallad Brytstuga. I riktning från Helsingborgs centrum mot Västergård stannar bussen vid en hållplats på Filbornavägen. Linje 4 kommer dock inte längre att köra inom Rosengården. Resande dit hänvisas till linje 10. De närmaste hållplatserna på linje 4 eller till linje 8:s hållplatser, Borgholmsgatan och Haparandagatan.
I Ängelholm ska det gå en badbuss med nummer 4 mellan stationen och havsbaden 12 juni till 13 augusti. Den kör en gång i halvtimmen mellan 9.30 och 20.30. Och den som åker med buss 3 till stationen sitter bara kvar, för vid stationen byter bussen nummer och kör vidare som just nummer 4. Detsamma gäller på återvägen. Vid stationen förvandlas buss 4 till buss 3 och fortsätter till Ängavången.
Som svar på krav från resande om möjlighet att byta mellan olika stadsbusslinjer vid Ängelholms station så går det från den 12 juni att byta mellan linje 1 och 3 där.
Länsbuss 523 mellan Torekov och Båstad och omvänt får senare kvällsturer samt helgtrafik 12 juni till 13 augusti.
Och den nyinsatta länsbuss 502 kör under samma period dagligen mellan Båstad station och Norrvikens trädgårdar via Båstad busstation och flera hållplatser däremellan. Det blir 2 morgonavgångar från Båstad station 9.35 och 10.35 och returer från Norrviken 13.55 samt 14.55.
Länsbuss 306 Skurup-Slimminge-Svaneholm-Skurup kommer att avgå en gång i timmen mellan 9 och 17, detta 15 juni till 15 augusti.
Till Ystad djurpark går det att ta buss 307. 10.15 vardagar från Ystad och tillbaka 15.35 från djurparken.
I Trelleborg ändras sträckningen för linje 2 som inte kör till Modeshög utan vänder i Gislövs läge 12 juni till 13 augusti.
I Kävlinge körs den avgiftsfria sommarbusslinjen 120 mellan Stävie Häradsvägen och Hofterup Klövervägen via bland annat Center Syd och Barsebäck. Den 12 juni till 13 augusti.
Och den 14 augusti startar en ny busslinje med nummer 25 mellan Ramlösa station och Maria station via lasarettet och en ny hållplats, Munkavägen.
Vårterminen i Skånes skolor är i sin slutfas och de flesta elever har redan slutat. Men vi hann precis med att träffa gymnasisten Ahmed Al-Zakeri på Pauli gymnasium i Malmö och hans lärare Daniel Borgsten för att prata om att plugga som synskadad.
Hallå. Hallå. Jag hade tagit fel. Jag trodde ni började 8.
Jag kanske har sagt 8 till och med.
Okej.
Det är inte mycket kvar av vårterminen när läraren Daniel Borgsten möter mig en tidig morgon här på Pauli gymnasium vid Föreningsgatan i Malmö. Det är en ståtlig skola från det förra sekelskiftet i gult tegel med sirliga gavlar. Många av eleverna kan fira att de gått ut gymnasiet för gott och sjungande drar Malmö runt på lastbilsflak. Men det här gänget har ett år kvar innan även de tar studenten. Och nu är det dags för en av terminens sista lektioner i svenska som andra språk med Daniel Borgsten som lärare. Och en av eleverna är 18-åriga Ahmed Al-Zakeri som är synskadad.
Jag har ju en grav synnedsättning. Högra öga ser jag 0,54. En vanlig människa har ju ett vanligtvis. Och i vänster ögat kan jag knappt se någonting, förutom rörelse.
Nu har du din dator här med en skärm precis nära dig.
Ja, det är ju för att jag ska kunna titta på skärmen utan att behöva böja mig så långt ner.
Just det, och sen är den kopplad till din laptop.
Mm-hmm. Jag har ju mer utrustning, jag bara väntar tills datorn laddas.
Samtidigt så tar Daniel upp sin dator och projicerar det på tavlan.
Jag tar fram den mappen där vi har alla uppgifterna. Nu är det så här att det här är mot slutet av läsåret och vi håller på att kolla så att alla verkligen har lämnat in allt de ska lämna in. Och det har de flesta gjort, men jag har ändå gjort en liten uppgift till det stora glädje idag. Ja.
Men så vilka hjälpmedel använder du? Hur ser en lektion ut för dig?
Läraren står där framme, förklarar någonting. något visst ämne. Dialekter, historia. Och mest av tiden så försöker jag alltid lyssna och hänga med vad läraren säger. Sen så har jag lite svårigheter med att kunna anteckna. För att jag är inte bra när det gäller att skriva. Jag har inte den bästa handstilen.
Du använder inte datorn och antecknar på den?
Det blir ju problem för att jag måste ju kunna se vad som står och skriva samtidigt. Sen måste du flytta kameran till nästa mening och sen skriva upp det.
Ja, så här ser det ut i mappen i dagsläget. Som jag har gått igenom innan så är det framförallt 5 huvudpunkter som jag vill att ni har delat med mig. Okej? Och det vet ni.
Daniel brukar ju alltid dela med sig av allt han skriver på Word-dokument.
Betyder det att du har anpassat din undervisning eller är det så du jobbar i vanliga fall?
I vanliga fall jobbar jag så och det är så vi borde jobba, tänker jag. Det vill säga att all information kommer och finns digitalt att tillgå även efter lektionen. Ofta i delade dokument på nätet. Men om det är någonting som ska ske, det kan ju vara spontana saker som kommer under lektionens gång, så skriver jag det digitalt också. Jag begränsar det inte till anteckningar på tavlan eller bara genom att jag säger det, utan jag skriver alltid ner i princip allting också digitalt. Däremot så har jag ju bättre koll när Ahmed är med naturligtvis, så att det inte sipprar ut någon information som försvinner, utan att allting ska finnas att tillgå digitalt.
Men du håller ju lektionen muntligt ändå. Annars vore det väl bara att dela ut de här texten eller skicka ut dem digitalt och så är det slut med det och så behöver du inte vara med på lektionen själv.
Det skulle ju vara som att säga att vi inte behöver skolan och lärarna rent fysiskt. Och ja visst, mycket av undervisningen skulle nog kunna ske på distans också. Men nu är det ju så att vi är människor och det mesta behöver förklaras på väldigt många olika sätt för väldigt många olika människor. Dels omformulerar man saker, man förklarar saker, man ger exempel som kanske passar just för stunden, för dagen, utifrån aktuella händelser eller vad det än må vara. Och vi måste veta att alla följer med, oavsett om det är Ahmed eller någon annan, och måste vi ha det här omedelbara så att vi kan inte frångå det.
Och vad är det du har ställt upp här bredvid nu?
En avståndskamera för att läsa texter om lärarna skriver någonting.
Alltså att ni hittar den delen.
Och nu ser du Daniel på skärmen.
Det gör jag.
Ahmed har sin datorskärm i ögonhöjd och läser med blicken mycket nära texten. Och på skolbänken bredvid sig har han en avståndskamera. Oftast riktar han kamerans lins mot de texter läraren Daniel projicerar från sin dator på den vita duken. Eller när han skriver något på tavlan. Men han kan också växla till Daniels ansikte och följa hans minspel på skärmen.
Litteraturanalysen vet ni vad det handlar om. Dialektprovet vet ni också vad det är för något. Paper 2, den vetenskapliga uppsatsen. Jämför ert eget första språk med ert andra språk. Vi har en vecka kvar till betygssättning drygt. Så detta vill jag att ni gör. Frågor? Nej, vad skönt.
Ahmed letar upp sin egen text på skärmen när samtidigt som hans elevassistent Erika kommer in tillsammans med en försenad elev.
Välkommen.
Tack. Erika Stum, jag är elevassistent. Jag är alltså mest som en hjälp för honom.
Ja, vi får ju kontrollera att det arbete som vi har skickat in och bra grammatik, rättstavat och se om det är bra.
Ahmed hoppar runt mellan dokumenten som man har alltså på skärmen. Han har jämfört likheter och skillnader mellan sitt första språk som är arabiska och svenska. Nu kopplar Ahmed in sina hörlurar så att talsyntesen kommer att hjälpa honom att läsa.
och det som han kan. Jag vill inte ta från honom, så jag hjälper med de delarna som han behöver.
Det är svårt att läsa det, för att så säger den att dokumentet är slut trots att man ser att det finns ju.
Så talsyntesen funkar inte?
Nej, det är problemet när man använder Google-dokument.
Men om man flyttar över det till ett vanligt Word-dokument, ja, funkar det bättre?
Ja, säkert bättre.
Så där läser Ahmed istället direkt på skärmen därför att talsyntesen inte riktigt vill hänga med.
Ja, men det är ju också så att vissa lärare brukar använda ord som inte stämmer överens med just det här programmet. Så ändå så måste man ju veta om det är rätt stavat eller inte.
För att det ska vara enkelt för både lärare och elever att dela dokument använder de det nätbaserade programmet Google Documents. Men där hittar inte talsyntesen allt Ahmed skrivit, så han återgår till innantilläsning på skärmen men får strax också annat att tänka på.
Ahmed, vad håller du på?
Jag försöker ju kontrollera.
Jag minns just den uppgiften, det var väldigt kortfattade svar, eller hur?
Mm-hmm.
Så att du tänker att det är just den du behöver utveckla, så det är perfekt att du har framme den.
Mm-hmm.
Kolla på den, se om du kan lägga till någonting utefter de exemplen. Okej.
Rättstavningsprogrammet stryker under en massa ord som är korrekt stavade och rätt använda i Ahmeds text.
Ja, för det första, om du använder ett rättstavningsprogram i Word till exempel, då fungerar det hyfsat bra. Men använder man det här Google-dokumenten så är inte det, det är inte kopplat till någon vidare ordbok helt enkelt. Så det är inte ultimat.
Och det verkade som om den inte heller samarbetade särskilt bra med hans talsyntes, Google-programmet.
Ibland så får man kopiera texten och lägga in i ett program där det fungerar bättre. Tyvärr. Men samtidigt så här kan jag kommentera där de producerar hela tiden. Jag kan gå in direkt i dokumentet och se när eleven har gjort vad. Och jag kan se om de har svarat och löst mina kommentarer. Det bästa hade varit om vi hade haft både ett Google-dokument där det finns plats för mina kommentarer och elevens frågor. Och att vi hade haft en fungerande talsyntes kopplad till det. Och att vi hade haft ett rättstavningsprogram kopplat i samma. Ahmed är beroende av fler program än ett. Så är det.
Men andra delar av den digitaliserade skolan fungerar betydligt bättre för Ahmeds del.
Och sen när de lämnar in så lämnar de också in i princip allting digitalt. Även ofta muntliga delar. Att de spelar in det. Till exempel i som en radiopodd.
Gör du det, Ahmed? Spelar in muntliga redovisningar?
Jag behöver inte vara i klassrummet för att kunna spela in, så jag känner ju mig bekvämare. Kan jag uttrycka mig mer?
Det betyder att det är lättare för dig att göra det här efter lektionstid när du får fundera lite mer.
Det är ju det att det blir lite svårare att kunna uttrycka sig. Det är inte bara för mig, utan jag tror det är för alla elever. När du har folk som tittar på en, då tar man inte ut det mesta som man vill ha förklarat. För det är ju folk som tittar och det händer ju att man glömmer det man skulle säga.
Men är det extra press på dig att därför att du inte ser att dina klasskompisar kollar lite extra? Hur går det för Ahmed?
Nej, jag tänker inte på det, för att jag har ju trevliga klasskompisar. De brukar ju inte oftast tänka så, men det är ju klart att de kommer titta på min presentation och se hur jag gör. Så kan de ibland ge lite feedback, hur det kunde blivit bättre. För det ingår ju också inom kursen.
När du ska ge feedback på hur det är när dina klasskamrater redovisar, hur gör du då?
Då måste ju lärarna tänka på att jag ger ju feedback utifrån det jag kunde se eller höra. För jag kan ju inte ge en feedback till exempel att bilden kanske förklarade något annat. Så det är ju sånt som lärarna måste också tänka på, att jag inte har just den synen för att kunna se att någonting är fel.
Ja, just för Ahmeds del så fungerar det ypperligt eftersom han är så pass positivt inställd. Det vill säga att ingenting går inte att lösa på ett eller annat sätt. Så att det är ju en förutsättning. Och som vi har hört här, väldigt mycket av utbildningen sker utanför lektionstid, och det ger också den tid som behövs Hade vi bara haft lektionerna att lösa allting på, hade vi inte haft möjligheten att ge till exempel utökad provtid, vilket du har ju, Ahmed. Och hade vi inte haft något som kallas för undantagsbestämmelsen, populärt kallat för pysparagrafen, vilket är vid bedömning ett undantag att man kan bortse från diverse betygskriterier på grund av ett varaktigt tillstånd som gör det svårare för eleven att uppnå ett visst betyg, ja då hade det blivit svårare.
Berätta mer, vad innebär det här för Ahmed eller andra med en synskada? Vad betyder det för deras del?
I Ahmeds fall och om man har en synskada, då är det till exempel att om jag läser en text som Ahmed har producerat, säg en artikel, och jag kan se att till exempel om den bygger på ett visst antal källor som är helt enkelt långa, stora och svåra att greppa, och jag ser att det var svårt att få den här helhetsbilden av det, så kan jag bortse ifrån att han kanske missade en liten del av svaret, om det nu är en fråga.
Daniel förstår ju att jag har ju svårigheter med att kanske förstå texter, eller det finns ju många till exempel vetenskapliga hemsidor. Det kan ju vara svårt när man ska försöka läsa, för att då är jag tvungen att anstränga min syn så mycket så att det kan ju hända att jag missar ju någonting. Så då är jag inte koncentrerad, jag är kanske lite trött. Så händer det att man inte får ut det viktigaste.
Men det handlar ju väldigt mycket om tid oftast. Om Ahmed och jag sitter ner och fortsätter på en uppgift, så löser han det och vi ger också den tiden. Men ibland så kan det finnas ganska massiva uppgifter som man skulle kunna bortse från enstaka kriterier.
Vilket program läser du?
Samhällsprogrammet. Samhällsvetenskap. Mina tankar är ju bara att kunna få en universitetsbehörighet. Att kunna studera vidare. Och att bli det jag blir intresserad av.
Så att det är plugga vidare som gäller. Vilket ämne? Eller vilka ämnen skulle du kunna tänka dig?
Jag är själv osäker på vad jag kommer bli. Men det kommer vara någonting inom samhällskunskap eller ekonomi. Jag tror ju att det kommer ju fixa sig, för att man hittar alltid vägar att kunna fortsätta studera trots att man inte har just den synen som man kan behöva.
Avslutade Ahmed Al-Zakeri, andra års elev på Pauli gymnasium i Malmö. Vi hörde också Daniel Borgsten, lärare i svenska som andraspråk, och Ahmeds elevassistent Erika Stummer. Vi ska tillägga att vi får mildra domen över stavningsprogrammet som utfärdades i inslaget. Anledningen till att det visade fel var att en annan lärare ändrat datorns inställningar. Situationen speglar ändå vad som kan hända i klassrummet när man är synskadad och använder hjälpmedel. Ahmeds synproblem beror på en skada på synnerven som också kan leda till illamående och huvudvärk. Men han tillägger att läkarna ger honom gott hopp om att seendet kan komma att förbättras. Och i löpsedeln på vår hemsida finns en länk till ett annat reportage från skolvärlden, nämligen om den blinde läraren Joakim Vasiliadis på Katedralskolan i Lund. Reporter var Dodo Parikas.
Evenemangstips. Idag, alltså fredag den 10 juni, börjar en feministisk festival i Malmö och den pågår i 3 dagar, det vill säga till 12 juni. De flesta programpunkterna äger rum på antingen Panora på Frisgatan 19D, Stadsarkivet Frisgatan 19B eller Inkonst Bergsgatan 29. Det blir debatter, föreläsningar, filmvisningar och olika uppträdanden. Programmet börjar klockan 14 på fredagen, bland annat med föredrag från Romskt informationscenter, och det är på Stadsarkivet. Och 18-19.30 bjuder Relationsinstitutet in till boktips och samtal under rubriken Trött på tvåsamhet på Panora. På lördag 10-12 är det låtskrivarworkshop i Stora salen på Inkonst. 12.15-13.30 pratar Anna Verkelin Alin om vårdarbetares villkor och möjlighet till organisering på Stadsarkivet. Och efter det föreläser Caroline Eriksson om funkofobi och inkluderande feminism ur ett funkisperspektiv 13.45-15. på samma ställe. 18.30 till 02 är det fest på inkomst och på söndagen 11.45 till 13 håller olika förlag ett panelsamtal om barnböcker och normkreativitet och olika är namnet på förlaget. Allt är gratis förutom att det kostar 100 kronor i inträde till festen på inkomst efter klockan 22. Utförligt program och mer information finns på festivalens hemsida feministiskfestival.se.
På Allhelgonagården på Bredgatan 34 i Lund blir det teologiskt café för sista gången för den här säsongen den 13 juni klockan 19-21. Samtalet kommer att kretsa kring det som deltagarna tycker är intressant att prata om ur ett teologiskt perspektiv. Men en utgångspunkt kommer att vara vad som menas med begreppet hope without optimism, alltså hopp utan optimism. Kvällen inleds med fika som kostar 20 kronor och samtalet börjar 19.30. Alla, oavsett tro, hälsas välkomna.
Den ekologiska musik- och upplevelsefestivalen Mossagårdsfestivalen i Veberöd äger rum 17, 18 och 19 juni med uppträdanden, föreläsningar, filmvisningar, konstutställning och aktiviteter som yoga och qigong. Bland artisterna finns den kultförklarade singer-songwritern John Holm, vars album Verklighetens afton från 1988 räknas till en av de stora klassikerna i svensk pophistoria. Proggveteraner som Kebnekaise och Ragnarök finns också med i programmet, liksom lundapopbandet Brainpool. Endagsbiljetter kostar 250 kronor och tredagarspass 500 och kan köpas via Tixter. Mer information och fullständigt program finns på festivalens hemsida mossagardsfestivalen.se.
Arkeologen och museipedagogen Veronica Jeppsson guidar vid Yxornas häll in till kustvägen mellan Simrishamn och Brantevik den 21, 22, 23 och 30 juni klockan 16-17. Hon berättar om hällristningarna och om livet på bronsåldern och har med sig bronsålderskläder och redskap. Det kostar 50 kronor att vara med. Gratis för alla under 18 och ingen föranmälan krävs.
Framför Malmö Live vid kanalen uppträder Dominic Pinto med artistnamnet Dom Lanena 21 juni klockan 19. Det här är artistens första framträdande i Sverige. Hon har sina rötter i Brasilien men bor och verkar numera i Paris. Dom Lanena skapar sin egen musik, lopar sig själv och framför den solo. Arrangör är Malmö Sommarscen och det är gratis.
På Idala gård i Veberöd spelar Nils Bonde som band svängig och jazzig musik. Den 27 juni klockan 19. Arrangör är Sommarlund och det är fri entré.
På Pildamsteatern i Malmö blir det konsert 28 juni klockan 19 med Pat Thomas och Kwashibo Area Band från Ghana. Det här är ett arrangemang från Malmö Sommarscen och det är fri entré.
Hamngille blir det vid småbåtshamnen på Badstigen i Simrishamn 1 juli klockan 17-01 och 2 juli klockan 13-01. Det blir bland annat tivoli, marknadsknallar och musikunderhållning. Moderna tider spelar i Gyllene Tider covers på fredagen och just nu spelar covers på Thomas Ledins låtar på lördagen. Konserterna är klockan 20 och 23 båda dagarna.
Marsvinsholmsteatern har premiär på sin sommarföreställning 2 juli 19.30. I år sätts komedin Nysningen av Neil Simon upp. Föreställningen spelas sedan torsdagar, fredagar och lördagar 19.30 och söndagar 17.30 fram till 14 augusti. Biljetterna kostar mellan 260 och 545 kronor och kan köpas via Nordic. Mer information, bland annat om hur man tar sig dit, finns på Marsvinsholmsteaterns hemsida mhst.se.
Det är rosdagar på Fredriksdals friluftsmuseum på Gisela Trapps väg i Helsingborg. Den 2 juli och 3 juli klockan 10-17. Förutom möjligheten att njuta av alla doftande rosor som blommar i rosariet så får besökaren också tillfälle att lyssna till speciellt inbjudna rosguider som till exempel författaren och fotografen Karin Berglund. Entréavgiften är 100 kronor.
Festivalen Musik i Kullabygden arrangeras av 70-årsjubilerande Musikfrämjandet i Kullabygden och pågår mellan 3 och 10 juli på flera olika ställen i trakten. Programmet inleds 3 juli klockan 20 i Krapperups musikhall, Krapperups kyrkoväg 13 i Nyhamns läge, med att Helsingborgs symfoniorkester spelar under rubriken Från operans värld, pärlor ur bland annat La Traviata, La Bohème och Madame Butterfly. Biljetterna kostar 380 kronor. 4 juli klockan 19 spelar Torleif Tedén och Roland Pöntinen kammarmusik i Brunnby kyrkar på Bränneslyckevägen 3 i Nyhamns läge. Biljetter till den konserten kostar 240 kronor. Skådespelaren och sångaren Richard Wolff kommer till Krapperups musikhall 6 juli klockan 20. Den konserten har titeln Den sista föreställningen, teaterkonsert, och är en reflektion kring den franske musikern Jacques Brels liv och Wolffs eget. Inträdet kostar 350 kronor och samtliga festivalbiljetter kan köpas hos Ticketmaster. Övriga programpunkter och mer information finns på Musikfrämjandets hemsida musikikullabygd.se.
På trädgårdsrestaurangen Norra promenaden på Kyrkogårdsgatan 4 i Ystad blir det allsångskvällar på onsdagar i juli. Första gången blir 6 juli med ingen mindre än Barbro Lillbapp Svensson på scenen. 13 juli är operasångerskan Kristina Nilsson gästartist. 20 juli kommer Torleif Torstensson som ledde dansbandet Torleifs i 50 år. Och sista allsångskvällen blir 27 juli med Jan Johansen. Samtliga börjar klockan 19 och det är gratis inträde.
Jazz under stjärnorna blir det på Branteviks idrottsplats 6 kvällar i sommar med början 6 juli då Loa Falkman står på scen med bland andra dragspelaren Bengan Jansson och trombonisten Nils Landgren. 13 juli är det Lisa Nilssons tur och 20 juli kommer Joje Vadenius med sitt superband Cleo. Louise Hofsten uppträder 27 juli och Nils Landgren Funk Unit avslutar konsertserien 3 augusti tillsammans med den sydafrikanska soulstjärnan Lira. Konserterna börjar klockan 18 och det är insläpp från 17. Biljetterna kostar 250 kronor och kan köpas via hemsidan jazzbrantevik.se. Hos Hörnan på Brantevik, telefon 0733 800282. Skillinge Bokotek 0733 588 88 och Bokvaruhuset Österlen i Simrishamn 0414 102 50.
Danne Stråhed uppträder 7 juli på terrassen på Ystad Saltsjöbad som ligger på Saltsjöbadsvägen 15. Den svenske singer-songwritern Thomas Andersson Vi kommer till samma scen den 12 juli och 21 juli kommer soulsångaren Erik Gadd. Och 25 juli intar scenen av trombonisten Gunhild Karling. Konserterna börjar klockan 19. Mer information finns på hemsidan ysb.se.
Musikalen Kristinas val är berättelsen om Kristina Piper som var gift med Karl den XII:s närmaste man, Karl Piper. Uppsättningen görs av Österlens musikteater och har premiär i Tomelilla Folkets park 12 juli klockan 19. Föreställningen där alla rollerna innehas av kvinnor ges sedan 14 till 18 juli, 21 till 26 juli och 28 till 31 juli klockan 19. Biljetter kan köpas via Nortic och kostar 350 kronor. Mer information finns på Österlens musikteaters hemsida österlenmusikteater.se.
Erik Gadd, som ibland kallas för den svenska soulkungen, gästar Falsterbo strandbad den 29 juli för en krogshow där maten ingår i priset. Dörrarna öppnar klockan 17 och biljetterna som kostar från 695 kronor kan köpas via Tickstor. Dagen efter, alltså 30 juli, uppträder Erik Gadd på Barsebäcks handkrog. Konceptet är samma som gårdagens och även hit köps biljetterna via Tickstor.
Biljettinformation. Ticketmaster, telefon 077 170 7070. Tickstor 0771 47 70-70.
Kalendern. Årets vecka 24 börjar med måndagen den 13 juni, då Aina och Aino har namnsdag. Och den anrika porslinstillverkaren Rörstrand fyller 290 år. Det svenska porcelänsverket, som företaget ursprungligen hette, började sin tillverkning på Rörstrands slott på Bråvallagatan i Stockholm år 1726. Det finns bara ett europeiskt porslinsvarumärke som är äldre, nämligen det tyska Meissen. Och Johan Wolf, som ledde tillverkningen på Rörstrand från början, kom från Tyskland. Porslinet såldes i så kallade porslinsbodar och hade från 1858 varumärket Rörstrand stämplat på undersidan. Företaget fick sitt stora internationella genombrott i och med världsutställningen i Paris år 1900. Verksamheten växte allt mer och flyttade 1926 till Göteborg. 1930 skapade Louise Adelborg nationalservisen med sin reliefdekor bestående av stiliserade veteax. Den tillverkas än idag, men numera under namnet Swedish Grace. Under 1930-talets andra hälft flyttade Rörstrand till Lidköping, och när företaget firade sitt 250-årsjubileum 1976 öppnade Rörstrands museum på fabriksområdet där. 2004 flyttade porslinsproduktionen utomlands, och i december 2005 släcktes den sista ugnen i Lidköping för gott. Men museet finns kvar och har idag en samling på över 15 000 föremål från företagets omfattande produktion. Den svenska skådespelaren Stellan Skarsgård fyller 65 år. Han föddes i Göteborg men växte upp i Malmö och blev känd redan som 17-åring med huvudrollen i tv-serien Bombi Bitt och jag efter Fritjof Nilsson Piratens roman. Det stora genombrottet kom med rollen som bonddrängen Sven i Hans Alfredsons Den enfallige mördaren 1982. En roll Stellan Skarsgård dels fick en guldbagge för och dessutom en silverbjörn vid filmfestivalen i Berlin. 1988 hade han en liten roll i den internationella storfilmen Varats olidliga lätthet, en filmatisering av Milan Kundras roman med bland annat Lena Olin, Juliette Binoche och Daniel Day-Lewis. Detta blev början på en karriär också utanför Sverige, som pågår för fullt, och där den senaste framgången är rollen som polisen River i den brittiska tv-serien med samma namn. En annan internationellt känd svensk som fyller jämt denna dag är sångaren och programledaren Måns Zelmerlöw som blir 30. Förra året vann han ju Eurovision Song Contest åt Sverige med låten Heroes och ledde årets semifinaler och finalen i Globen i Stockholm tillsammans med Petra Mede, något som nog har undgått ganska få.
Tisdagen den 14 juni är det namnsdag för Håkan och Hakon, och de brittiska hårdrockslegenderna Deep Purple har konsert på Globen i Stockholm. Det är den amerikanska flaggans dag, och samtidigt hålls det sista primärvalet i landet för den här presidentvalomgången. Närmare bestämt i District of Columbia, alltså det de två bokstäverna D och C står för i förkortningen DC, som brukar nämnas efter staden Washingtons namn. Det är ingen självständig delstat utan ett federalt distrikt. Något som beror på att området där huvudstaden ingår ska stå neutralt mot delstaterna enligt USAs författning. Nästa steg i presidentvalsprocessen är partikonventen i juli, då respektive partis slutgiltiga kandidat utses. Och en av dem som ju kandiderar till presidentposten i USA fyller idag 70 år, nämligen den kontroversiella affärsmannen och republikanen Donald Trump. Den svenska komikern och programledaren Christian Lok, han fyller 50, och Lok blev först känd med busringningsprogrammet Hassan som sändes i P3 i Sveriges Radio i mitten av 1990-talet. Sitt tv-genombrott fick han med talkshowen Sen kväll med Lok som gick i TV4 mellan 1996 och 2004. Numera leder han det populära frågesportprogrammet På spåret i SVT. Och det här är också den internationella blodgivardagen, som hålls för att uppmärksamma alla blodgivare runt om i världen och tacka för deras viktiga insats.
Onsdag 15 juni har Margit och Margot namnsdag. USAs centralbank Federal Reserve avslutar juni månads räntemöte och kommer med besked om huruvida räntan kommer att höjas i landet eller inte. Något som det spekulerats kring ett tag och som bevakats med stort intresse runt om i världen. Eftersom det, om det sker, förväntas påverka den globala finansmarknaden. Den svenska komikern och programledaren Kodjo Akolor fyller 35. Han leder morgonpasset i Sveriges Radios P3 sedan 2009 tillsammans med bland andra Hanna Hellqvist och Martina Thun. Han har även varit en av programledarna för SRs och SVTs insamlingsprogram Musikhjälpen flera gånger. I Malmö inleds konferensen Nätverk och utveckling nu 2016. Det är en 3-dagars konferens för alla som är engagerade i högre utbildning i Sverige.
Torsdag 16 juni är Axelinas och Axels namnsdag och första dagen för Folkemyr på Bornholm, alltså den danska motsvarigheten till Almedalsveckan. Evenemanget varar till 19 juni och liksom på Gotland under Almedalen invaderas Bornholm under den här veckan av politiker, journalister, debattörer, lobbyister och andra politiskt intresserade. Folkemyt hölls första gången 2011 med sin svenska motsvarighet som inspirationskälla. Sedan dess har intresset blivit större och större och antalet besökare har ökat från cirka 40 000 år 2012 till att hela 100 000 förväntas komma till årets upplaga. I Stockholms konserthus delas musikpriset Polar Music Prize eller Polarpriset utav kung Carl Gustaf. Prissumman på 1 miljon kronor till vardera mottagare går i år till en av världens mest berömda mezzosopraner, italienskan Cecilia Bartoli, och till den svenska populärmusikkompositören Martin Sandberg, mer känd som Max Martin. Den sistnämnde har skrivit en stor mängd hitlåtar både till svenska artister som Robin och till världsstjärnor som till exempel Britney Spears, vars monsterhit Baby One More Time blev hans stora internationella genombrott. Cecilia Bartoli, hon är känd för att gå sin egen väg inom operavärlden. Hon har ofta undvikit de stora scenerna och istället valt sammanhang där hon kan vara med och styra själv. I sommar medverkar hon bland annat vid festspelen i Salzburg i Österrike som Maria i musikalen West Side Story. Och på Stockholms konserthus där hon ska ta emot priset har hon uppträtt 6 gånger tidigare. Efter prisceremonin blir det en bankett i Grand Hotels vinterträdgård som direkt sänds i TV4 mellan 20 och 22.
Fredagen 17 juni har Torborg och Torvald namnsdag och det är Islands nationaldag. Cykelloppet Vätternrundan körs för 50:e året. Loppet som är på 30 mil runt sjön Vättern har start och mål i Motala. Det är också en del av det som kallas för en svensk klassiker som förutom cyklingen består av Vasaloppet, Vansbrosimningen och Lidingöloppet.
Lördag 18 juni är Seychellernas nationaldag och Björns och Bjarnes namnsdag.
Veckan avslutas med söndagen den 19 juni då Görel och Järmund har namnsdag. Och det är ytterligare en högtidsdag i den svenska kungafamiljen efter bland annat prinsdop och 70-årskalas. Nämligen kung Carl Gustavs och drottning Silvias 40-åriga bröllopsdag. Det blir dock inget storslaget offentligt rubinbröllopsfirande enligt hovets informationschef Margareta Thorgren. Den som vill kan istället fira de vilda blommornas dag. Runt om i Sverige ordnas det bland annat blomstervandringar och syftet med denna dag är att människor ska få möjlighet att upptäcka och lära känna den mångfald av växter som finns i naturen.
Anslagstavlan är idag lokal och gemensam för hela Skåne och innehåller meddelanden från SRF Helsingborg Höganäs, Hässleholm Perstorp Örkeljunga, Kristianstad Bromölla, Lundabygden, SRF Malmö och SRF Sydöstra Skåne. Och vi börjar med en inbjudan till alla medlemmar i SRF Helsingborg och Höganäs som inbjuds till onsdagsträff den 15 juni då det blir frågesport och annat kul i föreningens lokal mellan 13.15 och 15.15. Deltagaravgift är 20 kronor. Meddela om du kommer så vi kan ordna med fika. Och gör det senast 14 juni en tisdag klockan 12 till kansliet, telefon 15 83 93 eller e-post info.srf.hbg@telia.com. Välkomna! SRF Helsingborg Höganäs meddelar sina medlemmar följande, och det är i rimmad form. Onsdag 22 juni klockan 13 ska vi festa. Till klubbstugan Närlunda koloniområde hittar de flesta. Adressen Närlundavägen 1 Helsingborg är, vi ses vid grinden där. Hit behöver man inte åka flera mil. Ingen behöver sakna gräslök och gräddfil. Vi njuter av potatis och sill. Vatten och lättöl passar bra till. Här ges klart besked. Starkare dryck får man själv ta med. Lars-Göran Nilsson står för dragspelsunderhållning. Jordgubbar och grädde blir det som avslutning. Klockan 16 skiljs vi åt, då färdtjänsten kommer utan någon klagolåt. Antalet begränsat till 50 är, så först till kvarn gäller här. Måndag 20 juni klockan 12 går tiden ut, då är anmälningstiden slut. Sätt nu fart. Anmäl dig, betala 50 kronor i förskott och allt är klart. Välkomna! SRF Helsingborg Höganäs inbjuder också till en utfärd till Bjärehalvön med Birgit Nilssons museum onsdag 29 juni. Avfärd från SRFs lokal 8.30. Samling senast 8.15. Deltagaravgift 250 kronor för medlemmar i Helsingborg Höganäs och fullt pris 660 kronor för övriga. Sista anmälningsdag tisdag 21 juni klockan 12 till kansliet. Program. Vi beger oss norrut, stannar och avnjuter förmiddagskaffet med goda frukostbullar på Åkagårdens golfrestaurang. Sen tar vi oss via småvägar över Hallandsåsen till Båsta där vi gör ett besök vid Birgit Nilssons staty. Dagens lunch intar vi på Hovs Hallars restaurang med underbar utsikt över Kattegat. Efteråt kör vi en kort bit och kommer till Birgit Nilssons födelsehem i Svenstad. Vi delas upp i grupp på 12 stycken åt gången i museet. Resterande besöker utställningen om hennes liv. Sen skiftar vi. Observera, det går ej att ha rollator eller rullstol i museet. Däremot går det alldeles utmärkt i utställningen. Vi fortsätter sen färden till Västra Karups kyrka för ett besök vid Birgit Nilssons och maken Bertil Niklassons grav. Eftermiddagskaffe med äppelmarängtårta avnjuter vi på Killeröds utsiktscafé. Sen reser vi hemåt mot Helsingborg. Beräknad hemkomst cirka klockan 18. I resan ingår bussresa i modern turistbuss, förmiddagskaffe med frukostbullar, lunch inklusive lättölvatten och kaffe, entré och guidning på Birgit Nilssons museum och utställning samt eftermiddagskaffe med äppelmarängtårta. Välkomna med på en sommarutflykt.
Så ett meddelande från SRF Hässleholm Perstorp Örkeljunga som meddelar att SRF Kristianstad Bromölla bjuder in till sommarträff. Lördagen den 9 juli 12-17 på Ripabanan Hornavägen 130 i Horna. Vi avnjuter en exotisk planka, dryck samt kaffe med tårta till en kostnad av endast 100 kronor. Vid anmälan berätta om du är allergisk mot något. Det blir någon form av underhållning samt trevligt umgänge. Lennart Ek kommer att berätta om folkrace-tävlingarna. Du kan få pröva på att ratta en sån bil. Anmäl dig till Anna-Lena Pekkilä på telefon 0451 23101 eller Inga-Gerd Nilsson på 0451 80361 senast söndagen den 3 juli. Vi försöker ordna samåkning i största möjliga mån. Alla hälsas hjärtligt välkomna av SRF Kristianstad Bromölla och SRF Hässleholm Perstorp Örkeljunga.
SRF Lundabygden påminner om teaterbesöket på Friluftsteatern Fredriksdal lördag 20 augusti. Då spelas komedin Sugar med Eva Rydberg, Thomas Pettersson, Birgitta Rydberg och Robert Rydberg i de fyra huvudrollerna. Föreställningen syntolkas så vi måste vara på plats cirka 50 minuter innan själva föreställningen. Föreningen har med egen kaffekorg som deltagarna bjuds att avnjuta före själva teaterbesöket. Vi samlas 15.30 på Västra stationstorget i Lund för avfärd till Helsingborg. Cirka 16.00 blir det fika från bussen. 17.00 är det samling för syntolkningen och 18.00 börjar föreställningen. Vi startar vår hemresa så fort alla är återsamlade i bussen. Till Lund och Västra stationstorget anländer vi sedan cirka klockan 23, men observera att vissa tidsjusteringar kan förekomma. Beställ alltså inte eventuell färdtjänstresa förrän anmälan och tider är klara. Om du som inte är medlem i SRF Lundabygden men ändå känner att du skulle vilja följa med på den här resan är du givetvis välkommen att anmäla dig i mån av plats och till självkostnadspris. Medlemmar i SRF Lundabygden betalar 200 kronor för resan. Din anmälan behöver vi senast fredag 17 juni klockan 12. Kansliet nås på 046-211-0674 eller e-post srfkansli.lundabygden@bredband.net. Observera, det är begränsat med platser, 30 stycken, så först på luren betyder först på listan. Varmt välkomna! SRF Lundabygden inbjuder också till sin sista SRF-träff för våren den 27 juni. Och den går givetvis i traditionens tecken. Värden, Mikael Ljungklo med förstärkning, kommer att bjuda på något från grillen ute på gården utanför föreningslokalen. Tid måndag 27 juni. Klockan 13.30 till 16. Plats föreningslokalen Tordönsvägen 4 i Klostergården, Lund. Blir vädret inte det vi hoppas på får det bli korv med bröd inne i föreningslokalen. Kaffe och kaka kommer också att serveras och din avgift blir som vanligt 20 kronor. Anmälan till denna SRF-träff gör du senast fredag 17 juni till kansliet. Välkommen!
Så meddelanden från SRF Malmö. Välkommen till SRF Malmös dagverksamhet vecka 24. Vi träffas klockan 13 till 15. Kaffe med smörgås eller kaka serveras för 10 kronor. Vi vill gärna att du meddelar kansliet, telefon 040 25 05 40, om du tänker komma på någon aktivitet. Tillhör du dem som regelbundet deltar i någon speciell aktivitet behöver du bara anmäla om du inte kan komma. Måndagen den 13 juni har vi frågesport och läser tidningar. Tisdag den 14 juni spelar vi bingo. Och onsdag den 15 juni spelar vi kanasta. Och så bjuder SRF Malmö in till midsommarfest. Nu är sommaren här och det är tid för den sedvanliga midsommarfesten. Vi träffas den 23 juni klockan 13 och äter sill och potatis och dricker öl eller vatten. Vi äter också jordgubbar och avslutar med kaffe och en liten kaka. Under eftermiddagen lottas diverse priser ut. För detta betalar du 100 kronor. Du kan beställa färdtjänst hem till senast klockan 16.00. Vill du vara med så anmäl dig till kansliet på telefon 25 05 40 eller på e-post info@srfmalmo.nu. Dock senast fredagen den 17 juni. Tänk på att vi har ett begränsat antal platser så det är först i kvarn som gäller. Välkomna, hälsar styrelsen. Och SRF Malmö bjuder in till en resa till Helsingör. Lördagen den 2 juli samlas vi på mötesplatsen på Malmö central till höger innanför ingången när man kommer med färdtjänst, senast klockan 8.40. De som har färdtjänst åker gratis på tåget och övriga får åka med som ledsagare. Vi tar tåget till Helsingborg som avgår 9.08. Väl framme på knutpunkten i Helsingborg tar vi rulltrappa eller hiss upp till färjeterminalen där vi tar Scandlines färja Aurora till Helsingör. I Helsingör är det fritt fram att ströva omkring i denna härliga gamla stad. Kanske shoppa lite eller sätta sig på en uteservering och avnjuta en fika eller en god dansk öl. Det finns gott om affärer i centrum. Klockan 12.30 samlas vi på Rib House som ligger väldigt centralt på Stengärde 39. Där blir vi serverade en härlig lunch. Man kan välja mellan vin och schnitzel eller stekt lax. Till maten ingår läsk, mineralvatten eller lättöl. Vill man ha något starkare kan man beställa det på egen bekostnad. Efter att ha avnjutit den goda lunchen blir det en stund över till lite mer rundvandring i Helsingör. Och kanske den sista shoppingen. Vi samlas vid ingången till färjeterminalen i Helsingör senast 15.30 för att ta färjan Hamlet tillbaka till Helsingborg. Tåget till Malmö går 16.52 och vi är tillbaka på Malmö C klockan 17.44. Priset för resan är 200 kronor. Anmäl dig till kansliet på 25.05.40 senast onsdagen den 22 juni. Tala då om ifall du önskar ledsagare, om du har någon matallergi samt om du vill ha kött eller fisk. Tänk också på att inte glömma att ta med pass, nationellt ID-kort eller körkort. Ett vanligt ID-kort från till exempel en bank räcker inte för gränskontrollen. Välkommen, önskar styrelsen.
SRF Sydöstra Skåne inbjuder till sommarutfärd. Det är en doft- och smakupplevelse i ett sommarfagert Österlen torsdag den 14 juli. Och i år så går färden ut i det blå. Det exakta målet blir alltså en glad överraskning. Den abonnerade bussen avgår från Ystads konstmuseum Sankt Knutstorg klockan 11. Därefter hämtar vi upp vid ICA Kvantum Östergatan 3 i Sjöbo klockan 11.30. Vi beräknas vara åter i Sjöbo cirka klockan 17 och i Ystad cirka klockan 17.30. För denna utfärd betalar du som är medlem 100 kronor medan du som ännu inte blivit medlem betalar 200 kronor. Lunch och fika ingår. Medlemmar som har kostnader för anslutningsresor till bussen får dessa ersatta efter att vi fått kvitton kopia på färdtjänstfakturan. Om du använder rollator rekommenderar vi att du tar denna med då det finns några kortare sträckor att gå och det på vissa ställen är en aning kuperad terräng. Din anmälan som är bindande vill vi ha senast den 4 juli till någon av våra värdinnor värdar. Simrishamn, Sjöbo, Tommy Lilla ringer Marion och Jan Magnum. Telefon 0416 101 01. Och de från Nystad Skurup ringer Max Postman 0411 153-61. Uppge vid anmälan påstigningsplats om du har med rullstol eller rollator, egen ledsagare, ledarhund eller är i behov av särskild kost. Om något problem skulle uppstå under resdagen, kontakta Vicky 070 837 5358 eller Jonas 073 819 7383. Vi hoppas på en trevlig dag tillsammans. Undertecknat styrelsen.
Trafikmeddelanden idag gäller Malmö med stadsbussar samt länsbussar Svedala. Lördag den 11 juni går löploppet Malmömilen genom stan med start och mål i Pildammsparken. Det berör körvägar och tidtabeller för stadsbusslinjerna 1, 2, 3, 4, 7, 8, 35, 54 och länsbuss 141. Mellan 14.50 och 16.45. Start och mål för loppet är Pildammsparken. Alla löpare startar samtidigt 14.50 och banan går sedan med sols och påverkar trafiken på John Erikssons väg, Köpenhamnsvägen, Erikslustsvägen, Mariedalsvägen, Stortorget, Gustav Adolfs torg, Slottsgatan, Östra Renneholmsvägen, Carl Gustavs väg. Busshållplatser längs med och i anslutning till banan berörs. För närmare information kontakta Skånetrafikens upplysning, telefon 0771-77-77-77 eller hemsidan skanetrafiken.se.
I Malmö ska hållplats Håkanstorp läge A på Sallerupsvägen få ny asfalt mellan 13 juni klockan 06 och 20 juni klockan 18. Hållplatsen flyttas 60 meter framåt i bussens färdriktning för länsbusslinjerna 142, 148, 174 och 175 samt stadsbusslinje 6 i riktning ut från Malmö.
I Malmö ska hållplats Sorgenfri, läge B i riktning mot Värnhem få ny asfalt mellan den 13 juni klockan 6 och 20 juni klockan 20.00. Hållplatsen flyttas 80 meter norrut på Nobelvägen till strax efter entrén till kyrkogården. Och det här berör stadsbusslinje 3.
Hållplatsen Gullvik läge C i riktning mot Käglinge flyttas 200 meter motsatt bussens färdriktning. Och läge D riktning Östrahamnen flyttas 200 meter i färdriktningen på grund av underhållsarbete vid hållplatserna. Detta gäller stadsbusslinje 32 mellan 13 juni klockan 06 och 20 juni klockan 20.
Också på Stadiongatan är det asfaltunderhåll. Detta mellan 13 juni klockan 6 och 20 juni klockan 18.00. Hållplatsläge i stadion läge A och B för stadsbuss 34 flyttas i bägge fallen cirka 100 meter i bussens färdriktning.
På Hylje kyrkoväg ska det planteras träd och därför är hållplats Hylje kyrkoväg läge C i riktning mot ön för buss 33 flyttad 50 meter framåt i bussens färdriktning till och med 21 juni klockan 15.
I Svedala stängs hållplatserna Bruksgatan och Segerstrand fredagen den 14 juni mellan 14.00 och 18.00 på grund av studentfirande. Resande hänvisas till hållplatserna Industrigatan eller Stortorget.
Och det var allt från Skånes taltidning för den här gången. Ett nytt nummer finns färdigt fredag den 17 juni.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes habiliterings- och hjälpmedelsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Vår adress är Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon till redaktionen 040 611 1020 och till expeditionen 040 611 5704. E-post skanestaltidning@skane.se. Hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!